P4 Dokumentär.
En pojke blir svårt sjuk.
Jag var livrädd dygnet runt.
Läkarna står maktlösa.
Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
Men så en dag.
Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
Kan något där ute hjälpa honom tillbaka?
Allt började här vid Tysslingesjön.
Jonas och sångsvanarna av mig, Magnus Johansson.
Kom två storskrakar och landa. Jag tror de kommer allihopa nu. Nu kommer de allihop. Kolla. Nej, vart tar de vägen? Där flyger de nu. Tänk om de kunde landa här. Där är ju snyggt på riktigt.
Det ser så självklart ut.
De är så vackra så här. Här kommer den.
Som om han alltid har fotat.
Vi ser om resten av gänget. De drog bort oss.
Men det har han inte. För det fanns en tid då det här var omöjligt. När något hände som kunde ha blivit slutet på allt.
Jag bodde med min familj i Smedstorp i Kumla på Backstugevägen. Det var ett väldigt tryggt område, en väldigt, väldigt fin plats, fin samhörighet. Alla kände alla. Alla visste vem som drog igång gräsklippan en fredag kväll klockan 18.
Det här är Jonas Claesson. När den här berättelsen börjar bor han med sin mamma och pappa och stora syster i utkanten av den lilla staden på Närkeslätten.
Jag var en väldigt nyfiken kille som gillade äventyr. Cyklade ut med mina kompisar på grusvägen bakom kvarteret och var ofta på upptäcktsfärd och kastade mig gärna ner för en grusbacke i skogen med cykeln. Kände den där adrenalinen.
Den lille pojken med det blonda, yviga håret och den nyfikna blicken har nära till det mesta. Skolan ligger bara en kort cykeltur från hemmet.
Jag tyckte väldigt mycket om skolan. Var driven och försökte alltid bli så duktig som möjligt på de ämnen som jag studerade.
Jonas är 13 år och har nyss börjat i sjuan. Då förändras allt.
Det var en strålande fin oktobermorgon. Det var kallt ute, minns jag. Vi hade idrottslektion, men jag avbröt för jag fick en fruktansvärd huvudvärk. Den kom från ingenstans. Jag fick liksom prismer för ögonen och hade börjat snurra. Jag mådde inget bra. Så jag sa till läraren att jag måste åka hem. Jag sätter mig på cykeln och börjar cykla hem till Backstugevägen. Jag parkerar cykeln och sen låser jag upp ytterdörren. Och jag har så ont i huvudet så att jag vet inte vart jag ska ta vägen. Men jag tar mig in i vardagsrummet. Det sista jag ser är att jag tittar ut genom altandörren och ser en skata flyga in i grannens enträd. Och sen blir det helt svart. Sen vaknar jag i en ambulans och sirenerna tjuter och jag tittar ut genom ett litet fönster i ambulansen och ser hur blåljusen reflekteras i glasfönster utanför och det går fort. Jag kränger på båren i kurvorna och jag har kramper i hela kroppen, alltså benen skakar och jag känner att någonting har tagit över min kropp som jag inte kan styra över. Det gjorde så fruktansvärt ont. Jag minns liksom hur musklerna nästan vred sig och skakade i smärta. Och jag funderade bara på vad är det som händer. Jag kommer ihåg ambulansmannens blick. Den var liksom stirrig. Det kändes som att inte han heller förstod vad det var som hände liksom. Och sen kom vi in till sjukhus. Undersökningar. Alla värden såg bra ut. Kramperna släppte efter en stund. Huvudvärken låg kvar, men i övrigt kände jag mig relativt återställd.
Nästa dag lämnar Jonas sjukhuset med några smärtstillande tabletter i fickan. Han har sällskap av sin pappa, som var den som hittade honom hemma på vardagsrumsgolvet. De andra i familjen är också med.
Och jag tar några steg ut på asfalten och sen rasar jag ihop en gång till. Och jag vaknar upp efter en stund och saliv rinner på kinden och jag känner liksom asfalten mot ansiktet. Och där någonstans så kände jag att livet gick sönder.
Jonas förs tillbaka in på universitetssjukhuset i Örebro. Och den här gången blir han kvar.
Jag blev inlagd på barnavdelningen på 26an på USA. Och mitt liv krympte till ett litet rum på 8 kvadratmeter.
Väggarna är kala. Sjukhussängen har grindar i kall metall och en gul landstingsfilt. Genom fönstret ser Jonas en byggnad, likadan som den han själv befinner sig i. Ett grått betongkomplex med 10 våningar och hundratals fönster.
Jag minns att jag alltid hade svårt att sova. Jag låg och stirrade upp i taket hela nätterna. Och sen vid 8-tiden på morgonen då kom ronden. Läkare kom in och ställde frågor och berättade om vilka undersökningar som skulle göras härnäst. Jag genomgick flera olika typer av röntgen och EEG-undersökningar och skickades till Uppsala för vidare utredning. Och man hade olika teorier som kom och gick, men ingenting som gick att fastslå. Det jobbigaste var ovissheten av att det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig. Eller vad det var som hade tagit över min kropp. Jag hade gärna fått vilken diagnos som helst, bara jag visste vilken fiende jag kämpade mot. Men att ligga där helt ovetandes om vad som händer var det jobbigaste. Men nu står vi ju till utanför ingången till avdelning 26 där jag var inskriven. Och det, ja, det är nära till tårar att komma hit faktiskt. Det är märkligt att stå och titta in i samma korridor som då.
Jonas har stöd och sällskap av sin familj, men allt annat förlorar han. Kompisarna, skolan, cykeläventyren i skogen och utflykterna på sjön där han brukade fiska och fotografera.
Anfallen kunde komma precis när som helst. Jag kände aldrig någon riktig föraning, kanske någon sekund av yrsel. Och sen följde jag ihop medvetslös och kunde vara borta i en halvtimme. Och sen de här kramperna som jag vaknar upp till varje gång och att jag tuggat mig i tungan och saliv rinner. Påminner nog ganska mycket om epilepsianfall, fast de har inte kunnat konstatera någon epilepsi. Och kroppen tog så mycket stryk av alla de här anfallen så till slut så kunde jag inte gå för egen maskin utan jag blev rullstolsburen. Och det var som att ramla ner i ett svart hål. Under den perioden när anfallen kom som tätast, när jag var som mest sjuk, då var jag relativt säker på att jag skulle dö. Och det fanns någon otroligt märklig motsättning i det där, för ibland var det det enda jag önskade mig. Det fanns ingenting att leva för längre. Jag såg ingen väg framåt eller någon väg tillbaka liksom.
Samtidigt i personalens omklädningsrum på sjukhuset drar en till synes helt vanlig man på sig sina vita sjukhusbyxor och sin kortärmade ljusblå landstingsskjorta. Men han är ingen läkare. Han jobbar inte ens med vård.
Den här mannen kommer in på mitt rum och han presenterar sig som Nisse och att han är sjukhuslärare, och det första han säger är: där kan du ju inte ligga. Och så var han, Nisse, liksom. Alltid glimten i ögat. Och han var liksom personen jag inte visste att jag behövde, men som jag faktiskt behövde.
Eftersom Jonas då var här, han var inlagd, och då blev det ju liksom så att jag också blev inkopplad. För han missade ju skolan. Han kom ju inte tillbaka till skolan för att... ja, dels så var man orolig hur det skulle gå, och dels så mådde han inte så bra, så att han började ju gå i skola här.
Nisse Eriksson undervisar Jonas i ett litet klassrum på barnavdelningen, och det är där jag träffar honom.
Eftersom man hade de här krampanfallen så var vi ganska försiktiga med liksom hur man skulle komma igång, så att det inte blev för mycket belastning och det skulle utlösa krampanfall. Så det var ganska korta stunder från början.
Jag var helt slut hela tiden, och bara läsa några rader var extremt påfrestande för mig. Och då kunde jag bli lite tillbakadragen eller irriterad när han stod på sig om att vi minsann skulle läsa några sidor engelska. Det tog kanske några veckor innan han förstod att liksom, det var ingen vits med att sitta och träna på gångertabellen, utan han såg mig och vad jag behövde på ett sätt som jag tror ingen annan gjorde. Och det var väl där jag fick förtroende för honom liksom.
Det här kanske inte var gynnsamt att pressa på det sättet. Då är det bättre att jobba med undervisning i något som jag känner att det här är han lite engagerad i och som kan bli någonting som han kan ta med sig längre fram i livet. Jag visste att han var fiskeintresserad. Då försökte vi prata om fiske. Alltså jag har ju fiskat lite, men inte alls på den nivån. Men vi kunde ju prata om fiske. Han hade ett kit hemma för att göra egna drag och skulle starta en gäddragsfirma. Och det liksom, då försökte jag ju uppmuntra. Men han tog med grejer hit och han visade och liksom, alltså, jag jobbar mycket med hans egna intressen och utgångspunkt. Det var väl det som var.
Vi pratade om allt möjligt och vi byggde uppfinningar på hans kontor med små elmotorer, och det var väldigt lekfullt.
I det här fallet så fanns det någon typ av connection. Vi hittar varandra.
Nisse blev extremt viktig för mig. Han blev min enda kompis.
Krampanfallen fortsätter att drabba Jonas. Men i perioder mår han bättre och kan lämna rullstolen. Vintern går och det blir mars. Solen strålar faller över den frusna Närkeslätten. Isen i Svartån vid sjukhuset börjar spricka, liksom i Tysslingesjön vid foten av de blånande Kilsbergen utanför Örebro. Två Trots massor med undersökningar vet läkarna fortfarande inte vad krampanfallen beror på. Ovissheten och de enformiga dagarna på sjukhuset bryter ner Jonas. Då får Nisse en idé. En djärv idé som absolut inte står i någon vårdplan.
Då tänkte jag, fick jag idén att vi ska prova med att åka ut i naturen istället för att vara i den här miljön där han hela tiden blir påmind om sin sjukdom. Det ska inte vara med någon vårdpersonal utan, och det ska inte vara med någon föräldrar, utan det här var något som han skulle få göra tillsammans med mig. Och då skulle inte det vara, även om jag jobbar på sjukhuset som sjukhuslärare, skulle inte det vara knutet till sjukvården, utan det här var något annat. Det här var skola. Men att ha skolan ute istället för inne. Och inte ha läroböcker och alltså teori på det sättet. Utan det här var mer skapande, att undersökande och alltså till viss del bilåkande.
Nisse lyckas övertyga läkarna om att det är en bra idé. Sen ska han prata med Jonas föräldrar.
Jag för mig att vi hade lite jobb med att övertyga familjen om att det var bra. Alltså föräldrarna. För de var nog lite ängsliga att vi skulle åka iväg själva.
Nisse är övertygad. Men trots det är det något som skaver.
Det värsta som skulle kunna hända när vi var ute, det var ju att han skulle få ett krampanfall och slå i huvudet i samband med fallet eller när han ramlade ihop på något sätt och så bli helt medvetslös.
Det började med små utflykter alldeles runt sjukhuset, alltså Stora Holmen, och gick längs Svartån bara. Och sen så tog han mig till Tysslingen en marsmorgon. Det var mysigt att sitta där i bilen på väg mot samma mål. Och att sen slutligen svänga av landsvägen in mot Tysslingesjön.
Här bugar sig fjolårsgräset i snön på strandängarna. Vassruggarna står fastfrusna i isen. Men här och där öppnar sig små vakar.
Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt. Så här blått ljus över Kilsbergen. Och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in och landa nästan i knät på oss. Det var som att de kom med ett nytt liv och lade i mina händer. Och jag förstod att det här är något jag kommer att fortsätta med.
Jonas har lånat sin systers systemkamera. Han lägger sig på marken. Genom sökaren ser han sångsvanarna med sina gulsvarta näbbar.
Jag låg ju ofta i leran med kameran och Nisse stod ofta bakom med sin gamla blykhova, en tubkikare och höll span söderifrån när nya flockar kom in flygande. Så att det var ju ett samarbete. Det var ju Nisse som öppnade ögonen för mig vad gäller just fåglar och fågelfotografering. Det var ju för mig helt nytt vid det här laget. Jag hade ju fotograferat natur i många år men aldrig fåglar på det sättet.
Sen är det ju lite störigt här för att det är mycket folk. Så man liksom får ju inte vara ängslig så. Men det vet jag att jag tänkte på. Kanske inte första gången, men att han stängde av. Alltså det fanns liksom inget folk runt omkring. Utan det var kameran och Jonas och svanarna. Som var liksom i ett. Ja, men lite så att han annars i många moment kunde vara lite känslig. Alltså brydde sig om vad folk tyckte och tänkte och hur det var. Kanske beroende på att han var så påpassad för sitt mående. Men här kunde han liksom bara stänga av och så var det fokus på att få någon bra bild. Och jag för mig liksom att det var ju inte så att det var Jonas som blev frusen och kall och ville åka hem, utan det var ju jag som säkert kunde skylla på att jag hade en tid att passa eller något, så vi fick avbryta så småningom.
Ja, nu lyfter precis ett 30-tal sångsvanar här.
Vi står på en strandäng vid Tysslingen, på samma plats där Jonas och Nisse stod när de var här. Vi ser på när de snövita sångsvanarna flyger över sjön.
Sångsvanen är speciell för mig därför att det är vårt första vårtecken. De kommer tidigt i februari-mars med hopp om vår, och de kan nästan stå och banka på isen för att den ska öppna sig. Och de kämpar för att göra vaken större tillsammans. De kommer med så mycket hopp, tycker jag. Sångsvanarna var utrotningshotade för 100 år sedan. Det fanns bara ett 20-tal kvar i Sverige. Och sen har den gjort en fantastisk comeback. Och idag har vi tusentals vingar som fyller vår himlen år efter år. Men när jag hör sångsvanen ropa in våren, då blir man ju lycklig alltså. En ny vår ligger framför en, nya möjligheter, nya drömmar. Så när jag hör det där ljudet, då liksom känner jag att nya äventyr väntar runt hörnet.
Jonas får inget krampanfall under utflykten, så de fortsätter att besöka Tysslingen, men också andra platser där det finns fåglar att fotografera.
Men jag kände mig ju starkare efter varje gång jag och Nisse var ute i naturen. Jag kände mig liksom lugn. Jag kände att naturen blev en fristad för mig, för reflektion och för nya tankar och framförallt drömmar, tror jag.
Men krampanfallen kommer tillbaka och Jonas faller åter ner i mörkret.
Allt känns sig likt på något sätt. Samma blekgula trälister i den gula hissen. Jag tyckte alltid att det var väldigt ångestladdat att bli körd genom kulverten i sjukhuset. Jag fick väldigt ångest där nere i mörkret liksom. Och ljudet från hissen liksom.
Källarvåning.
Då visste man liksom att nu är det dags att blunda.
Men det är nog inte samma röst. Jag tror det var bytlig apparatur, men det är ändå någonting.
Nu befinner vi oss under sjukhuset, i det underjordiska transportsystemet, kulverten som knyter samman de olika vårdavdelningarna. Och här transporterades jag väldigt ofta i jakten på en diagnos. Och jag minns det som extra tungt här nere. Jag minns att jag ofta blundade de här tillfällena. Det blev så liksom klaustrofobiskt, och sjukdomen och allt det mörker jag befann mig i blev liksom mer påtagligt här nere. Det är lågt i tak, det är mörkt. Och här nere så längtade jag ännu mera ut. Alltså det var en känsla av att vara fången i någonting. Ja, det där ljudet är... Det slår fortfarande som en stöt i kroppen, det där ljudet av när båren liksom körde över den där metalltröskeln som kommer var 20 meter ungefär i kulverten.
Mm. När vi står i kulverten kommer plötsligt en sjukhussäng rullande. Där ligger en flicka i 13-årsåldern med långt mörkt hår. Hon är uppkopplad med slangar. Jonas ser henne i ögonen och nickar ett hej.
Jag såg den där tomma blicken i henne. Och jag kände så väl igen den. Ja, nu befinner vi oss ju i M-huset under de här stora glastaken. Och här stannar jag ofta till vid Erik Rosenbergs vackra staty. Han står där med gummistövlar upp till knäna och kikar den runt halsen och spanar upp ut genom de här fönstren. Och det gjorde även jag. Efter de här långa transporterna genom kulverten så var det alltid lite befriande att komma ut hit och se fåglarna som cirkulerade utanför fönstren. Det gav en gnutta hopp. När vi tog hissen ner i kulverten igen och jag blundade, då såg jag fåglarna på näthinnan. Såg liksom hur fiskmåsarna cirkulerar i det där svarta. Och den kontrasten var så oerhört vacker. De blev som flygande symboler för frihet för mig.
Efter ett tag börjar Jonas må bättre igen. Då fortsätter han och Nisse att åka på fågelutflykter, som till det här sanka och snåriga hygget i södra Närke. Jonas har fått tips om att en ovanlig fågel syns till här. En fågel omgärdad av mystik och som förr förknippades med olycka och undergång. Vi stannar till i en dunge med tallar.
Ja, det var ju precis där vi står just nu som jag och Nisse hittade min livs första lappugla. Den där blicken borrade sig rakt in i min och jag blev tagen. Alltså, det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen. Det var liksom inte en fågel för mig. Det var någonting större och mäktigare och mer... Något nästan sagolikt alltså. Den är mänsklig på ett sätt. Man kan känna igen sin egen blick i lappugglans. De här stora, runda, kloka ögonen. Det här lugna uttrycket. Fjäderdräkten som rymmer liksom taigaskogens horisonter. Och hur otroligt väl den smälter in i sin omgivning, helt kamouflerad. Och det var precis som när barnen kliver in i garderoben i Narnia. Alltså man var precis som att stiga in i ett annat universum, alltså en värld i världen. Det var som att en bubbla spändes upp runt oss. Och allt annat försvann där liksom. Alla år av sjukdom, allt mörker, all ångest, allt bara försvann. Och jag var mitt i det där magiska. Och det var nog där och då som jag bestämde mig för att jag vill ägna all min tid åt den här fantastiska fågeln. Och att det var fågelfotograf jag skulle bli, det var uppenbart. Mellan de här utflykterna tillsammans med Nisse så låg jag ofta i sängen på sjukhuset och tittade på naturfilmer till spännande fågelparadis på andra sidan jorden. Jag såg på filmer med David Attenborough, inspirerades av de här exotiska platserna. Och jag minns att jag tänkte att om jag någon gång blir frisk då vill jag ta mig dit, till andra sidan jorden. Och den platsen som stod högst upp på listan var Falklandsöarna och kungspingvinerna. Vita stränder och höga bergstoppar. Det var målbilden.
Det går allt längre tid mellan krampanfallen. Jonas har huvudvärk och ont i kroppen, men mår ändå förhållandevis bra. Under de här perioderna bor han hemma hos sin familj i den ljusgula villan på Backstugevägen. En gång i veckan åker han ut och fotograferar sångsvanar, lappugglor och andra fåglar tillsammans med Nisse. För varje besök i naturen känner han sig lite starkare. Han kan till och med börja cykla igen. Kanske är krampanfallen på väg att försvinna.
Jag cyklade hem från en kompis en kväll. Det var mörkt ute. Jag minns ingenting egentligen. Det blev bara svart plötsligt och sen vaknade jag upp med skrapsår. Ja, kunde bara konstatera att det hade hänt igen. Jo, vänta nu. Minns någonting mer. Det var min musiklärare som bodde i samma kvarter som vår familj som hittade mig i en buske liggandes där med kramper i kroppen. Ja, det var misär alltså.
De här bakslagen och det som hände, det var ju liksom inte... Vi ska inte bygga på det. Vi ska bygga på det som är bra mellan. Skit i det här nu. Nu gjorde vi det igår och imorgon gör vi så här. Vi går vidare. Det var bara det jag tänkte hela tiden.
Det var hela tiden kast mellan hopp och förtvivlan. Vissa perioder mådde jag lite bättre och tänkte att det kanske nu det vänder. Och så kom de här bakslagen och det var som att något slog undan fötterna för mig. Liksom. Allt kändes mörkt och hopplöst igen.
Läkarna vet fortfarande inte vad krampanfallen beror på. Och de vet inte heller om de någonsin kommer att gå över.
Jag är nog rädd att jag hade avslutat mitt liv om inte sjukdomen försvann. Det var inget värdigt liv att leva. Att ständigt gå runt, rädd, ångestfylld. Jag hade nog inte fixat det.
Efter 2 år av sjukdom glesnar anfallen. Det går många månader utan att Jonas drabbas. Något inom honom förändras. Han känner sig starkare, friskare. För första gången vågar han tro.
Jag startade ju företag som 15-åring. Då behövde man överförmyndare på kommunen. Jag var ju väldigt ung. Men jag hade ju drömmen i handen vad jag ville göra med mitt liv. Och det var ju att fortsätta på den här vägen som låg utstakad. Att fotografera fåglar.
Sjukhusläraren Nisse har under en längre tid försökt hjälpa Jonas tillbaka till den vanliga skolan. Men det har inte gått. Nu fattar de ett gemensamt beslut.
Nu lägger vi ner det här med skolan, för det kommer ändå inte gå. Och jag pratar mycket liksom om det här, att du kommer att klara det ändå. Alltså. Du har de möjligheterna och du har den viljan och den förmågan. Så det här kommer inte att sänka dig, utan mer att det liksom släppa den här bördan. Liksom, att man behövde göra det bara för görandes skull.
Nu satsar Jonas allt på en karriär som fotograf.
Och i början tog jag alla möjliga typer av uppdrag. Jag har jobbat med tv, jag har jobbat på olika tidningar, fotat olika typer av uppdrag inom olika genrer. Men med liksom målet fast inställt på att någon gång kunna livnära mig på att fotografera fåglar.
Han fortsätter att fotografera lappugglor i skogen och sångsvanar vid Tysslingen. Och han vet vad han vill uppnå med sina bilder.
Att kunna liksom bygga en bro mellan människor och natur och påvisa det vackra och det sköra. Naturen är också en fantastisk plats för återhämtning och jag är övertygad om att den också är läkande och att alla människor skulle må bra av att spendera mer tid i naturen. Och därför känns det givande för mig att liksom glänta på dörren och att visa vad naturen har att erbjuda. Med förhoppning om att folk ska känna någonting när de tittar in i fågelns blick.
Det är ungefär 3 år sedan Jonas blev sjuk. Och det har gått lång tid sedan det sista krampanfallet. Jonas är nu 16 år.
Jag fick ju aldrig något riktigt svar på varför jag blev sjuk. Och därmed så fick jag heller inte någon riktig frisk förklaring, utan det var mer ett konstaterande av att symptomen klangade av bit för bit och att det blev längre och längre mellan anfallen och att de slutligen försvann helt. Så det fanns liksom ingen tidpunkt där jag plötsligt blev fri, utan det var bara en sakta utzoomning från den delen av livet som var så mörk.
Det blir 2020. 7 år har gått sedan det sista krampanfallet. Ändå litar inte Jonas på kroppen. Men hans renommé inom fotobranschen har växt. Och nu ringer telefonen. Och en dröm från sjukdomstiden kan bli sann.
Uppdraget kom ganska tajt inpå. Det var någon månad kvar till avresa. Och jag minns ju känslan i bröstet. Det var ju liksom nu det skulle hända. Och jag visste ju hur unikt det var att få ta sig till den här avlägsna platsen. Så om jag som tonåring stod och stampa i väntan på att Nisse skulle komma och hämta upp mig med bilen, så var väl det här samma känsla fast upphöjt till 10 ungefär. Och att slutligen komma inflygande så titta ner på det här fantastiska ölandskapet med kristallklart vatten och milslånga vita stränder och höga berg och se de här kungspingvinerna, åsnepingvinerna och klipphoppapingvinerna stå som utropstecken på stränderna, uppradade. Där någonstans så kände jag att jag hade klarat det. Både med livet i behåll men också med drömmen intakt, att jag liksom tog mig till det där fågelparadiset som jag drömde om som sjuk tonåring. Och det var en ny känsla för mig. En känsla som inte var lik någonting annat som jag någonsin hade känt, utan det var en känsla av att bli hel, tror jag. Någonting satte sig i kroppen liksom. Den där sista pusselbiten. Det var på Falklandsöarna.
Senare samma år tar hans mångåriga arbete med Lappugglan en oväntad riktning. Och ingenting blir sig mera likt.
Jag tog den här bilden på Lappugglan i april 2019. Och jag visste ju på en gång att det här är någonting helt annat. Kanske något som folk inte har sett tidigare. Och jag höll bilden hemlig i över ett år. Jag skickade in den till några av världens största fototävlingar. Och sen var det ju en lång väntan på att få beskedet. Liksom. Är bilden så bra som jag tror?
Sveriges Radio P4. Här är Erik Blix med P4 Extra.
Jonas Claesson från Kumla nyligen prisats i flera internationella fototävlingar. Och så vann han kategorin Animals in their Environment i tävlingen Siena International Photo Awards.
Och så har ju en av världens stora fotopriser nu gått till en svensk naturfotograf.
Vinnaren är Jonas Claesson!
Vinsten i Siena International Photo Awards blir startskottet för en internationell karriär som fågelfotograf. Galleri Tegnérlunden i Stockholm, december 2025. Det är vernissage för en utställning med Jonas fågelbilder.
Den här utställningen heter Beyond Dreams, som jag turnerar med nu, med start här ikväll faktiskt, och ska vidare till Tokyo i april och sen vidare ut i Asien och många andra länder. Och Beyond Dreams grundades, kan man säga, för 15 år sedan när jag hamnade på sjukhus som tonåring.
På de vita väggarna hänger bilder på kungspingviner på Falklandsöarna och lappugglor i Närkeskogarna. På ett bord står Jonas bok om sångsvanen.
Sångsvanarnas historia är ganska lik min på ett sätt. De var nästan utrotade från Sverige för 100 år sedan. Sen har de gjort en fantastisk comeback och idag har vi 10 000-tals par som häckar i Sverige.
Det, han har lyckats fånga de här ögonblicken när karaktären i den här varelsen kommer fram.
Personifieringen han lyckas skapa gör att man får en både närhet men en respekt för de här fåglarna och för djurlivet i stort. Hur det sen översätter till hur mycket vi bryr oss om naturen och vår miljö i stort tror jag är jätteviktigt. Vi bryr oss inte om saker vi inte har någon anknytning till. Så att genom att skapa en anknytning till de här fågelarterna så förbättrar vi också deras möjligheter att överleva.
Jaha, är ni här redan?
Ja, god morgon.
God morgon.
Hur är läget?
Det är bra. Är det några svanar här eller?
Det drog ett 30-tal för en stund sedan.
Ja, de är inte kvar längre alls då.
De står väl och betar någonstans på någon åker, kan jag tro.
Det har hänt så otroligt mycket i mitt liv sedan jag stod här första gången. Och att stå här nu med alla äventyr runt jorden i ryggsäcken, alla minnen, alla fågelmöten, alla utställningar, alla böcker, alla föreläsningar. Allt började här vid Tysslingesjön. Och det känns väl lite grann som att cirkeln sluts när jag kommer tillbaka hit.
Jag är inte förvånad när man väl börjar känna dig och också såg alltså, dina, vad ska man säga, konstnärliga skapande egenskaper, förmåga att se bilder, förmåga att göra bilder, att det liksom ändå utvecklades åt det här hållet. Jag är inte förvånad, men jag kunde ju aldrig drömma om då att det skulle bli en sån här utveckling, att alltså bli, att han skulle bli en berömd fotograf.
Efter varje utflykt till naturen tillsammans med Nisse så kände jag mig lite starkare hela tiden. Och än idag, om jag har en tuff period jag går igenom, så är det alltid i naturen som jag hämtar kraft. Och jag känner mig lite starkare varje gång jag går därifrån. Jag fick alltid lite mer klarhet i huvudet när jag kom ut i skogen, vad jag ville göra med mitt liv. Och det var ju helt enkelt att vara kvar i skogen, vara kvar bland fåglarna och att utforska det vackra som världen har att erbjuda. Oavsett om det är en leråker i Tysslingen eller om det är en bergstopp på Falklandsöarna, så är det ändå naturen som är den gemensamma nämnaren i mitt liv. Och det är i den jag vill vara.
Du har lyssnat på Jonas och sångsvanarna av mig, Magnus Johansson, vid Iris Media. Producent var Sofia Kottorp. Dokumentären gjordes 2026.
Och du, om du inte vill missa några nya avsnitt av P4 Dokumentär, följ oss i Sveriges Radios app genom att klicka på hjärtat.